Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Giv oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder. Upplyser, styrker, håg och mod och nådigt oss bereder att vi ditt ord må rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. Vi prisar dig, o Fader kär, vid dig, o Jesu ära. Dig helge an som trösten är vi lika lov hembära, som dig alla tider skett och ännu sker i evighet. Vi sjunger därtill. Amen. Genom hela gamla förbundets tid lät Gud ständigt på nytt förnya sitt löfte om den kommande Messias, den kommande frälsaren. Men som vi vet, så efter profeten Malaki så tystnade profetrösterna i Israel. Och det var därför något alldeles utomordentligt uppseendeväckande när Johannes döparen efter 400 år trädde fram som en profet i Israel. Folk strömmade till från alla håll och snart kom också en delegation från Jerusalem med präster, leviter och fariser för att få veta vem denne profet var. Och Johannes svarade att han var inte Messias. Men han säger också att mitt ibland er står en som står så högt över mig, Johannes, att jag inte är värd att ens knyta remmarna på hans sandaler. Och nästa dag kan Johannes peka på Jesus och säga: se Guds lam som tar bort världens synd. Och Johannes vittnar om honom att han är av evighet. Över honom vilar Guds ande, säger han. Och jag har sett och har vittnat att han är Guds son. Och så blir snart höga vederbörande i templet i Jerusalem, fariser och skriftlärda, ja hela stora rådet, medvetna om att det är något märkligt med den här mannen från Nazaret. De får höra de mest förunderliga ting om vad som sker där han går fram. Och precis som det har skett i alla tider, så inför Herren Jesus delar sig hoparna. Johannes berättar lite längre fram i evangeliet att ingen vågade tala öppet om Jesus av rädsla för judarna. För de andliga ledarna hade än mer bestämt att om man bekände sig till Jesus skulle man uteslutas ur synagogan. Men det mumlades i det tysta om honom bland folket. Och man undrade när han skulle komma upp till påskhögtiden i Jerusalem. Man frågade var han var någonstans. Och bland folket rådde också olika meningar om honom. En del ansåg att han vilseledde folket. Andra sa att han var god. Och också bland de andliga ledarna var meningarna delade. Till och med medlemmar i Stora rådet fanns det många som trodde på honom. Men, skriver Johannes, för fariseernas skull ville de inte bekänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Men för en och annan gick frågan om vem Jesus var på djupet. Det blev livsfrågor som måste få ett svar. Och så kommer rådsherren Nikodemus till Jesus om natten för ett samtal. Jesus var sann människa och därför hade han också mänskliga behov. Han behövde sova på nätterna och vila sig. Men nu är Jesus sån att den som kommer till honom blir inte utkastad, även om man saknar bekännarmod och av feghet och rädsla kommer smygande om natten. Därför blir Nikodemus mottagen. Och så är det för var och en som av Jesus behöver få besked i livets viktigaste frågor. Ja, han tar sig an de enfaldigaste spörsmål och de mest okunniga frågor. Blott de kommer från en själ som inte är ute för att fresta och snärja, som vi läser om hur fariséer och skriftlärda många gånger försökte med Jesus. Så därför, gå frimodigt till honom, Herren och frälsaren, såväl med din själs bekymmer som med dina vardagsfrågor. Om det så är dag eller natt, och var alldeles viss om att du kommer att bli mottagen. Nikodemus har höga tankar om Jesus. Nog visste han att Jesus inte hade varit elev och gått i skola hos deras skriftlärda. Men han erkänner ändå Jesus som lärare och inte heller vilken lärare som helst. Rabbi, som betyder lärare. Vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Längre kommer inte Nikodemus förrän Jesus börjar tala om det som Nikodemus har kommit för att fråga om. I versen före vår text står det att Jesus inte behövde höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan. Och så visste han också vad som rörde sig inom Nikodemus och varför han hade kommit. Han vet också vad som rör sig i ditt och mitt innersta. Om det är frågorna om själens frälsning, om den saliggörande tron, om förhållandet till Jesus som är det viktiga, eller om det är bekymren om huset, trädgården, jobbet, semestern, arbetet, ja, eller annat världsligt som har trängt undan livets viktigaste frågor. Men nu var det frågorna om vägen till Gud, till Guds rike, som Nikodemus behövde få svar på. Som farisé hade Nikodemus lärt sig att det låg i människans makt att bereda sig väg till Guds rike. Svårt var det, och det krävde mycket nit om Guds vilja och stora uppoffringar. Men det var dock möjligt för människan att genom stora ansträngningar komma in i Guds rike. Man lärde att i människan var en viss frihet nedlagd som gjorde att hon genom egna beslut och egna goda gärningar kunde vinna försoning och rättfärdighet. Och man hävdade att syndafallet medförde ingen arvssynd från Adam, utan det sågs bara som ett avskräckande exempel på vad som händer om man gör det onda. Men i samtalet med Nikodemus, med Jesus, får Nikodemus höra något som ställer all hans lärdom på huvudet. Du är Israels lärare och vet inte detta, säger Jesus förebrående. Nikodemus var ändå en mycket lärd man, väl insatt i skriften och i andliga frågor. Och så får han höra sådant från Jesu mun som får honom att framstå som totalt okunnig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och där står Nikodemus frågande med all sin rättfärdighet. Det är stor skillnad på publikaner och syndare och fromma fariséer. Och det är inget hedervärt i att vara en grov syndare. Mycket bättre är det att vinnlägga sig om ett fromt leverne. Men i det som det här är fråga om hjälper det inte med de mest förtjänstfulla gärningar. En i människors ögon aldrig så oantastlig rättfärdighet duger inte som inträdesbiljett till Guds rike. Inte ens den bästa mänskliga rättfärdighet räcker till. Du känner ju Paulus bekännelse, hur han kunde säga att när det gällde den rättfärdighet som krävs av lagen så var han ostrafflig. Tills pilen riktades emot hans hjärta och emot hans inre. Här hjälper det inte om man är en Abrahams son, omskuren på åttonde dagen i skrifterna, en nitisk farisé och en ansedd rådsherre. Det hjälper inte att man erkänner Jesus som en stor lärare som har kommit från Gud Och att man inte begriper detta med nya födelsen är heller ingen giltig ursäkt. Luther säger, det må vara dygd och goda gärningar hur mycket som helst. Finns ej ny födelse så hör det avgrunden och djävulen till. Till himlen och Guds rike kan det ej komma. Detta säger Jesus själv och därom må ingen tvivla. Här fordras det omöjliga. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Den som inte är född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Och Nikodemus förundras. Hur ska en människa kunna komma in i moderlivet och födas en gång till? Och så gör Jesus klart för honom att här handlar det inte om vanlig mänsklig födsel. Det som är fött av köttet är kött. Och en sådan uppfödelse öppnar inte vägen till Guds rike. Och så blir det då av Jesu ord klart att syndafallet i Edens lustgård var inte bara exempel på dåligt beteende och på ett ont handlande, utan en handling med de mest vittgående konsekvenser. Det som är fött av köttet är kött. Sådana vi föds hit till världen står vi utanför Guds rike. Fördärvade på ett sådant sätt att ingen av oss kan reparera skadan. Och därför måste någonting så radikalt ske som en ny födelse. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Den som inte är född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Nog kände Nikodemus till dopet. Johannes döparen döpte och Jesus döpte genom sina lärjungar. Och så får Nikodemus nu veta att det är genom dopet man föds på nytt och kommer in i Guds rike. Var inte förvånad över detta, säger Jesus. Det här går utanför mänskligt förstånd. Vem kan fatta andens väg? Vem kan förklara hans verkningar? Det är med andens verk som med vinden, säger Jesus. Du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Här står vi inför Guds rikes hemligheter. Långt utanför vårt förnuft och tanke hamnar vi i det här sammanhanget. Och det är ingen tillfällighet att episteltexten uttrycker just detta. När Paulus utbrister i lovsång till den outgrundlige. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outransakliga är inte hans domar. Och hur outransakliga hans vägar. Här står Nikodemus och allt mänskligt förnuft frågande. Men i det heliga dopet sker ett skapelseunder. Dopet i den treenige Gudens namn. En människa föds på nytt, eller hon föds ovanifrån som det också står. Och detta är Guds verk, andens verk, den treenige Gudens namn döps man till. Om Jesus står det att han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt den som tror på hans namn. Och så står det om den nya födelsen. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Födda av Gud. Så går nya födelsen till den helige ande. Vattnet verkar det visserligen icke, utan Guds ord som är med och när vattnet och tron som förtröstar på det med vattnet förenade ordet, läser vi i katekesen om dopet. Och detta gör dopet till ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som det står i Titusbrevet. Den gången du döptes blev du ett Guds barn. Du blev medborgare tillsammans med det heliga och tillhörde Guds familj. Då var du i den lyckligaste ställning
en människa kan komma i. Hade du då dött, så hade du fått flytta in i himlens salighet. Men sen har åren gått och många vindar har blåst. Och det har inte alltid varit andens vind som har fläktat runt ditt huvud. Det är en tragisk sanning att många, många som i det heliga dopet fötts på nytt av vatten och ande har vänt Guds rike ryggen och gått bort i otro och andlig död. Och hur det nu är i det avseendet med dig, min kära åhörare, det vet inte jag. Vi kan se det yttre, men Gud ser våra hjärtan. Men en sak vet vi. Är vi trolösa, så är Herren trofast. Han kan inte förneka sig själv. Det förbund Gud slöt i dopet bryter han inte. Från hans sida står det fast. Och därför söker han det fallna att de måste vända om till syndares frälsare medan nådens tid är. För efteråt är allt för sent. Nu är nådens tid till omvändelse och frälsning. Så vill du ha din sak klar med din Herre och frälsare, så vänd åter till dopets nåd, där Kristus Jesus tog dig upp i sin famn och välsignade dig och gjorde dig till sin egen. Och så talar Jesus i vår text om grunden till allt detta. Liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så skulle människosonen upphöjas. Sådan var den tron han skulle bestiga och så grundlägga det rike som inte kan vackla. Utstödd, utstött, föraktad, pinad och plågad, törnekrönt och hädad, gjord till en förbannelse, skulle han bli en livets kopparorm till frälsning och räddning för alla ormbitna syndare. Israel hade satt sig upp emot Herren. De knotade över hans handlingssätt. De längtade tillbaka till Egypten och var missnöjda med maten Gud gav dem. Om det himmelska mannat som så hade hållit dem till liv under ökenvandringen, så säger de: vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Och så sände Herren giftiga ormar bland folket så att många dog av ormbetten. Och nu blev det syndabekännelse och bön till Herren om nåd. Och så fick de Mose på Guds befallning göra en orm av koppar som han satte upp på en påle. Och den ormbitne som såg på kopparormen fick leva. Och som Jesus en gång för Emmaus lärjungarna började med Mose och förklarade vad som var sagt om honom i alla skrifterna, så förklarar Jesus för oss idag att berättelsen om kopparormen var en profetia om Jesu upphöjelse, om hans korsfästelse till liv och salighet för alla oss ormbitna syndare. Där, hos den upphöjde frälsaren, finns hjälpen mot ormens dödliga gift, synden, som allt sedan Adams syndafall flyter i vårt blod. Är du en stor syndare som knotat och klagat på Gud, eller en from farisé som försöker med egna gärningar, eller en feg bekännare som inte törs visa att du vill gå till Jesus med dina frågor, vem du än är, lyft blicken, se på honom som är upphöjd där på korset. Där är nåd, förlåtelse, frälsning, liv och salighet. Ej med dina tårar, din ånger och bön, blott i blodet försoning du får. Ack, salig du är om du strax med din synd utav synd, tyngd utav synder till frälsaren går. Se, se, se och lev. En blick på den korsfäste livet dig ger. Ja, just nu där är liv och för dig. Amen. Låt oss bedja. Herre Gud, himmelske Fader, vi syndare bekänner att vi måste dö i synden, då det som är fött av kött är kött och inte kan se ditt rike. Men vi ber dig, sänd oss din helige Ande och gör oss till nya människor, så att vi vågar tro på våra synders förlåtelse som blivit oss tillsagd i dopet. Låt oss dagligen växa till i kärlek till vår nästa och till sist få en evig salighet. Amen.